Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
God morgon alla underbara. Den här veckan så är det lite speciellt i podden. Jag har med mig en kvinna som under många år levt under skyddad identitet. Och vi kommer därför under det här avsnittet prata på ett lite annat sätt. Vi kommer att anonymisera vissa delar för henne och hennes familjsäkerhet. Och den kvinnan som sitter mitt emot mig i stolen idag, det är en fantastisk kvinna. Det är en person som har också varit en del av Elins och mitt poddande. Du har lyssnat länge, vet jag. Och du har varit väldigt engagerad. Och när Elin gick bort så har du också skickat hem fina saker hem till mig. Du har tillverkat halsband och ljuslyktor med Elins ansikte på. Som barnen har älskat. Och jag är så tacksam för att du skrev till mig, Hanna, även om det tog mig lite tid att återkomma. Men till slut så hade jag modet och orken att göra det. Och på den vägen så träffas vi idag. Och när vi ses så är nu klockan 7 på morgonen. För det var det vi fick till. Och vi kommer idag prata om din historia, din berättelse, som berörde mig något oerhört. Och jag vet fortfarande inte ens en bråkdel. Jag vet lite det du har berättat för mig. Och ni ska få ta del av det idag. Och det kommer nog stundtals vara tungt. Det kommer kanske kännas som är det här på riktigt. Men jag hoppas också, och det är det du och jag har pratat om också, att vi ska få landa någonstans i hoppet. Att hur svårt och kämpigt det än är, så finns det ofta någonting att vara tacksam för. Så med de orden så vill jag säga varmt välkommen till podden, Hanna.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Ja, det är lite pirrigt.
Ja.
Första pirrigheten var att hitta hit.
Ja, men det gick ju bra.
Det gick bra, jag är här.
Du är här.
Jajamän.
Vad är det som känns lite pirrigt, tror du?
Nej, men jag brukar inte prata om det på det här viset.
Nej.
Så att det är ju lite pirrigt alltid. Ja. När man blir ju väldigt personlig, men det här är ju min berättelse, det är min sanning, det är min upplevelse.
Ja.
Ska man fråga andra runt mig så kanske de har en helt annan sanning.
Ja.
Så att idag är det min sanning som ni får höra.
Hanna, jag tänker att vi hoppar egentligen rakt in. För det är egentligen väldigt mycket jag skulle vilja fråga dig om. Och vi har inte hur mycket tid som helst. Men om vi bara börjar så här. Kan inte du berätta för mig om din mamma?
Hon var ganska speciell. Hon var väldigt egoistisk. Mm. Egocentrisk. Hon satte alltid sig själv först.
Mm.
Innan hon såg till någon annan. Hon var väldigt manipulativ. Och i perioder så drack hon. Jag tror att hon kanske tog droger och tabletter, men jag är inte helt säker. Men jag tror liksom det mesta med henne var psykiskt och sen att hon drack i perioder.
Mm.
Så att det var inte direkt någon att lita på precis.
Nej.
Och det är ganska svårt att vara liten och växa upp med en mamma på det där viset, för att det är oftast ens föräldrar som lär en rätt och fel.
Mm.
Och när någon liksom har vänt på det där totalt.
Mm.
Så jag kunde ofta känna när jag växte upp att det här känns inte rätt i min mage.
Mm.
Utan att jag riktigt visste liksom.
Har du något exempel på när du kände så, som du minns?
Ja, alltså jag kan komma ihåg flera gånger när jag vet vi var hemma hos någon vän till mamma. Och jag hör liksom hur de pratar och hur den här vännen gråter och tycker liksom nästan erkänner att jag har gruvat mig för att ni skulle komma, för att jag tycker egentligen att det är jättejobbigt när ni är här.
Mm.
Jag tycker du är en jobbig person typ. Och den här kompisen hade väl väldigt dåligt samvete för det. Och, jag kunde, och just den där känslan, det där kände jag ofta, att andra inte tyckte att vi var riktigt okej. Okay.
Mm.
Men jag visste liksom inte riktigt varför, jag förstod inte, jag var så liten.
Mm. Varför trodde du att det var så då, att andra inte tyckte att ni var okej?
Okay? Nej, men man kände det. Man såg det i blickar, man kände det på hela stämningen på något sätt. Det där, sånt där kunde jag känt jättetidigt när jag försöker tänka tillbaka. Jag vet inte exakt hur gammal jag var eller någon exakt händelse, men så nästan så länge jag kan minnas så vet jag att jag kan känna av, fortfarande idag som vuxen kan jag komma in i ett rum och känna direkt.
Mm, om någonting är fel.
Ja, vet inte, jag kan inte säga varför, men jag kan känna liksom.
Det är någon konstig stämning här.
Jag har tränat upp det där tror jag sedan jag var liten. Och min mamma, hon var ju ofta, hon var med i massa olika kristna samfund.
Mm.
Jag tror hon har varit med i nästan alla. Hon brände liksom ut sig på ett ställe, då böt hon. Men det har varit Livets ord, heter det, Arken, Pingstvänner. Alltså många sådana här, just för att det blev väl som en gemenskap. Men sen eftersom hon var som hon var, manipulerade och ljög. Jag hörde ju flera gånger när hon ljög om saker som jag visste inte var, jag visste att det inte var sant. Men det, de var väl, där försöker man ju liksom hjälpa, hon varit en del av någonting. Jag tror att det var det hon liksom hittade i det. Medan för mig var det ganska konstigt. Det var konstigt att stå och prata om hur man är som kristen. Och så visste jag att hon gör inte någonting utav det.
Nej.
Som hon säger.
Nej.
Som krock liksom.
Ja. Hur många syskon var ni?
Min mamma har 5 barn.
Mm.
Så att vi har 3 äldre syskon.
Mm.
Och jag har en tvillingbror.
Mm. Och din pappa då?
Jag har ingen, eller jag har ju en pappa såklart, men inte vad jag vet. Jag har aldrig, i våra papper står att han, det är fader okänd.
Mm.
Och min mamma, när jag liksom läser mina journaler så står det ju att hon har haft ganska många olika män den där perioden.
Mm.
När hon blev gravid med oss. Så att mina äldre syskon har en, liksom samma pappa.
Mm.
Men han var kraftigt alkoholiserad och innan hon blev gravid med oss, då ställde han sig på ett tågspår och blev överkörd. Så han tog livet av sig. Så det ledde väl också till att mamma mådde ännu sämre.
Mm.
Och sen tror jag att det var en rörig tid för henne då.
Mm.
Så att jag har ingen aning faktiskt.
Nej.
Aldrig haft någon, vet inte.
Vad har det gjort med dig då?
Alltså nu, när jag var liten förstod jag ju inte.
Nej.
Men när man får egna barn, det är då jag liksom, när jag ser vilken härlig pappa min man är, då kan jag ju förstå att okej, ja, det är sådär man kan ha det.
Mm. Mm.
Jag har ofta fått lita mycket till mig själv.
Mm.
Och till min brorsa.
Mm.
Mm. Men,
låt oss prata om honom då, Hanna, din bror.
Mm. Han är världens finaste person.
Du är ju också tvilling.
Jag är tvilling, jag vet. Jag vet. Och när vi var, fram till vi var 7, då, vi flyttade väldigt mycket. Vi flyttade runt väldigt mycket, men vi flyttade ju alltid tillsammans. Och jag vet liksom att hur de än la oss på kvällen. Ibland låg vi i olika rum, ibland på olika våningar. Men alltid när jag vaknade på morgonen så låg Daniel jämt i min säng.
Mm.
Jämt. Alltid så vaknade vi tillsammans.
Mm.
Och hur de än stoppade undan oss så hittade han... Han hittade till mig.
Mm.
Han kom alltid till min säng. Så det vet jag liksom. Och jag hade en sån här jättestark känsla när jag var liten. Att det var jag som skulle skydda honom.
Mm.
Jag vet inte riktigt mot vad. Men det var, mitt jobb var liksom att hålla han trygg.
Var du stora syster? I ert...
3 minuter.
Ja.
Mm. Mm. 3 minuter äldre.
Ja. Jag var ju 8 minuter äldre än Elin.
Men det är det viktigt. Viktiga minuter.
Ja, det är det. Eller det var det upp till en viss ålder. Sen blev det inte lika viktigt. Men Daniel var liksom din trygga punkt, som jag förstår det som. Under din uppväxt, som var ganska brokig.
Ja, vi var ju alltid tillsammans.
Mm.
För att när vi föddes, då, eftersom vi hade 3 äldre syskon som redan var placerade genom socialtjänsten.
Ja, okej, berätta om det. Så när ni kom så bodde inte era syskon tillsammans med er?
Nej, det gjorde de inte. Och så blev mamma gravid med oss, och då tror jag att man förstod direkt att man fick lov att hålla lite koll på henne såklart. Eftersom hon inte klarade av att ha ett barn i taget så klarade hon ju inte av att få 2 bebisar.
Nej.
Det säger sig självt. Så att när... vårt första år, då liksom kan jag läsa i mina journaler att vi var inlagda både på sjukhus flera gånger. utan att det var något fel på oss. Men doktorn såg väl att det inte riktigt, det gick inte så bra.
Mm.
Och sen var vi på spädbarn hem 4 gånger.
Och vad är det för någonting?
Jag vet inte riktigt.
Nej.
Men det står så, tillsammans med mamma.
Ja.
Så att jag vet inte riktigt. Det, är väl, det måste ju vara något sorts boende i alla fall med stöd. Mm. Och där såg man ju också att det inte riktigt funkade. Och det är ju inte så konstigt. Det kan man ju räkna ut.
Mm.
Och, men när vi var 1 år, då blev vi placerade i vår första fosterfamilj.
Mm.
Och när vi kom dit så, Daniel var ju som en vanlig 1-åring. Mm. Han sprang runt och pratade lite och lekte och busade. Mm. Men jag gjorde ingenting. Mm. Jag låg bara på en filt. Jag lät inte, de fick ingen ögonkontakt med mig. Jag kunde inte vända mig, jag kunde inte sitta. Så att det står i mina journaler att det fanns här risk för någon hjärnskada.
Mm.
Och min mamma sa ju det alltid att, jo, men du hade vattenskalle när du var liten.
Mm.
Så blev det liksom för henne.
Mm.
Men när vi hade bott i den här familjen ett halvår ungefär,
mm,
då var jag i kapprorsan.
Mm.
Då sprang jag lika fort som han och gjorde samma saker och lekte på samma vis. Och då, min slutsats av det är att jag tror att hon, det var väl försummelse.
Mm.
Kanske inte medvetet, men det hon kunde ge, det gav hon till brorsan.
Just det.
Mm. Hon gjorde så gott hon kunde.
Mm.
Så att det är liksom hur jag har tolkat det i alla fall. Mm.
Har du några minnen från den där första tiden när ni bodde tillsammans i ett första hem?
Nej, ingenting. Nej. Vi var ju så små då.
Ja.
Vi var 1 år när vi kom dit. Och det var en familj som inte kunde få egna barn.
Mm.
Så att tanken när vi flyttade dit var att de skulle adoptera oss.
Mm.
Men sen efter 1 år ungefär, då hämtade mamma oss och så flyttade vi ganska långt upp i landet, om man säger. Ganska långt ifrån.
Mm.
Så då bröts ju kontakten. Så exakt hur det gick till och så, det vet jag inte riktigt.
Har du någon kontakt med den familjen? Som ni ser
inte oss? Idag, men när jag tog ut mina journaler, då såg jag ju, det var då jag fick reda på att vi hade bott. Jag hade ingen aning om det.
Nej.
Då såg jag ju liksom både namn, jag såg telefonnummer. Ah. Ja, eller hur?
Ah.
Och då, jag var kanske 23-24 där någonstans. Och så gick jag och tänkte på det där ett tag och så tänkte jag, men jag provar ringa. Ja. Jag testar bara.
Ah.
Så att jag bara,
oh, det är det.
Jag tänkte jag kan ringa så här, vad är det man slår, stjärna 31 eller man kunde göra förut i alla fall. Så såg man inte vilket nummer så. Nej, det var så ringde.
Ja. Ja,
jag gör så lägger jag på om det blir för läskigt.
Ja.
Ja, så jag tryckte in det här numret i alla fall. Det var väl lunchtid ungefär. Och så svarade det liksom samma namn som står i mina papper. Ja, eller hur? Så jag vet inte, jag stammade väl fram någonting och så fick jag ur mig vad jag hette.
Ja.
Och den här kvinnan som svarade, hon skrek. Hon skrek och hon grät.
Oh.
Och hon skrek och hon grät. Och så fick jag liksom lyssna lite och så, nej, hon är inte färdig. Och vänta lite. Och sen, ja, när hon hade liksom lugnat ner sig, då kunde hon ju berätta. Och hon var ju så lycklig att jag ringde.
Ja.
För att hon hade så gärna velat prata med oss. Och då berättade hon. Till exempel, jag får lite tuppskinn.
Ja, jag sitter och bölar här. Oh, Gud.
Och då berättade hon till exempel att de kunde ju inte få barn när vi kom dit. Så att de hade gett upp den delen och få egna barn.
Ja.
Biologiska barn. Men efter att vi flyttade, då fick de 2 egna barn.
Men Gud.
Ja. Och som hon liksom sa det, så var det tack vare mig och brorsan att vi var där. Så att hon sa att jag har längtat liksom efter att få prata med någon av er och tacka er för våra barn. Och det var så fint att vi var så viktig för någon som jag inte ens visste fanns. Och sen, så sa hon också att jo, men här på mitt kylskåp så har jag en bild på er. Du har röda hängselbyxor och rosa tröja. Och Daniel, han har samma hängselbyxor fast brun tröja. Ja, och så står ni och tittar. Men vet du, så jag, den bilden har jag med. Så jag har den på väggen.
Nej,
ja, det var så sjukt. Så någon måste ju ha skickat den bilden till dem. Eller om det är dem som har knäppt den, jag vet inte. Men vi hade samma kort i alla fall.
Åh, så fint.
Det var jättefint. Så ja, det kändes jättefint. Men sen, efter det har jag inte pratat med dem då.
Kan du känna... Okej, jag har så mycket frågor nu. En del tänker jag bara, så här, vad fint det måste ha varit att känna, för jag vet vad som liksom kommer här efter då, men att ni verkligen var älskade och att ni liksom, de ville verkligen ha er där.
Ja, det var ju det finaste.
Ja.
Det var det finaste. Att vi hade betytt så mycket. Mm.
alla barnen var placerade i olika hem, var det så?
Ja.
Hur kommer det sig att er mamma bara helt plötsligt kom och hämtade er? Det var inte så att hon hade, nej det vet inte du. Nej.
Jag tror att det var ganska vanligt förr. Ja. Att man liksom böt, när det började hetta till så här, då böt man kommun. För att då var det nya liksom, det var en ny socialtjänst. Det följde inte med på samma vis. Idag tror jag att det, liksom sådana här register följer med barnen på ett annat sätt. Det här är vad jag tror. Ja. Jag vet inte helt säkert heller. Men jag tror att det var ett sätt att komma undan lite grann.
Mm.
Att man böt kommun. Och min mamma har flyttat, alltså hon var ju så rotlös. Hon har flyttat väldigt mycket.
Mm.
Bott på väldigt många ställen. Mm.
Berätta om den där dagen när du var 7 år gammal och din mamma lämnade dig utanför ett främmande hus.
Ja, då bodde vi på ett område, det var som radhus kan man säga. 2-våningslägenheter. Så att man gick direkt in i varje lägenhet. Och de här lägenheterna hade som olika färg. Ser nästan ut som lådor som satt ihop om du tänker. Så, men insidan var ju precis likadan.
Mm.
Och vi bodde där. Då hade vi bott ungefär ganska länge i alla fall i den stan.
Mm.
Men sen en morgon så jag kommer liksom ihåg att mamma väckte mig. Jag kommer ihåg att vi klädde på oss och gick ut och att det var lite kallt. Det här var i september vet jag nu. Så att det var väl lite så här morgonkyligt.
Mm.
Och jag kommer ihåg liksom att hon låste dörren. Och sen gick vi, vi bodde precis bredvid tvättstugan. Eller bakom tvättstugan. Så att vi gick liksom sneddade runt tvättstugan. Så pekade hon på en av de här lägenheterna. Det var ju som på samma gränd.
Mm.
Och så sa hon att hon skulle åka en liten sväng. Och så om jag blev kissnödig eller behövde gå på toaletten, då kunde jag liksom, då pekade hon på det huset och så sa hon att då kan du knacka på där. Och sen åkte hon. Och jag vet inte riktigt vad klockan var. Jag var ju bara 7 år.
Mm.
Men det var ju ingen ute, det var lite kyligt, det var så här krispigt. Jag kommer ihåg liksom att jag gick runt, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Det fanns en liten sandlåda bredvid tvättstugan där jag satt en stund. Det fanns en lekplats bakom det här gränden som vi bodde i.
Mm.
Så jag var där lite grann. Jag kommer ihåg att jag gick till parkeringen flera gånger och kollade om våran bil hade kommit tillbaks.
Mm.
Jag satt liksom utanför. Det var ju som en liten alltså stenplatta framför lägenhetsdörren om man säger. Man hade som en liten uteplats framför. Mm. Och så var det en postlåda och sen så var det en liten stubbe som kanske var en meter hög.
Mm.
Så jag satt där och dinglade med fötterna. Jag kan liksom se mina fötter dingla så här. Att de når inte ända ner till marken. Och vänta. För jag var ganska blyg så jag ville inte gå och knacka på någonstans. Mm. Som jag inte känner. Men sen hela dagen gick ju. Jag åt ju ingenting. Jag var ganska hungrig. Det var, blev lite kallt igen. Det började bli mörkt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så till slut så tänkte jag att jag lär väl gå och knacka på då.
Mm.
Så att jag gick och knackade på den där dörren. Och liksom i mitt huvud när jag tänker på den där stunden. När dörren öppnas. Jag ser liksom inte hur hon ser ut. Hon som öppnar. Men det var liksom tjopp in i hallen och av med skorna. Men gud, vad har du varit? Och in i köket. Och boj och macka upp för trappen. Och tjopp i säng.
Mm.
Och jag kommer liksom ihåg hur undligt det var. För att det såg exakt likadant ut. Mm. Det var ju precis lika som där vi bodde. Det var exakt samma form på huset på insidan. Mm. Men det var andra tapeter, det var andra färger, det var ju andra möbler. Men ändå var det precis likadant.
Mm.
Och när man kom upp för trappen, då var det ju 2 sovrum på varje sida. Och sen var toaletten rakt fram.
Mm.
Och hos mamma, då bodde jag liksom till vänster längst in. Det var mitt sovrum.
Mm.
Men här, då skulle jag direkt till höger.
Mm.
Och sova där i en säng. Jag kommer ihåg, liksom, det var så himla konstigt.
Mm.
Så jag har en sån stark så här, konstig känsla. Och sen när jag la mig, när de liksom hade lagt mig där, så tänkte jag, men vart är Daniel någonstans? Då slog det mig att vart är han?
Mm.
Hade ingen aning vart han var.
Mm.
Och det jag inte visste då, det var ju att jag hade liksom kommit till min fosterfamilj där jag skulle växa upp sen.
Mm.
Jag hade ingen aning om det liksom den kvällen precis. Det som jag inte visste var att Daniel var, han var inte så långt bort. Men han var inte i samma familj. Men han var på samma gränd.
Ni blev placerade i olika fosterfamiljer. Ja. Och ni hade varit tillsammans hela tiden fram tills dess.
Ja, precis. Och han hamnade hos sin bästa kompis. Han hade ju sovit där förr. Det var inget konstigt. Det var inget konstigt för honom. Och han visste, mamma hade förklarat för honom att hon skulle, det som hade hänt var att hon skulle på behandlingshem. Och vara borta i alla fall 3 månader. Så han visste det, hon hade förklarat det för honom. Men jag hade ingen aning. Så för mig
hon
var det
hade inte berättat det för dig?
Nej, så för mig var det jättekonstigt.
Och han hade inte berättat det för dig?
Nej, jag tror vi var 7 år liksom. Ja. Tänkte inte på det. Tänkte inte så. Han var väl och lekte med sin
kompis. Nej, jag förstår det. Min dotter är 7 nu. Alltså det är...
Ja, det är så bizarrt. Att man ska lämna henne på morgon.
Nej, det är helt vansinnigt.
Och sen tjup så har hon bytt föräldrar. Eller alltså det är så... Jag visste ju inte då att jag skulle stanna där. Det har jag ju aldrig vetat. Nu får du stanna här. Vi hade ju alltid flyttat mycket. Så det var inget konstigt.
Nej.
Det var ju så var det ju bara. Det hade varit konstigare att bara bott hos mamma liksom. Men det konstiga för mig var ju att inte vara med Daniel. Inte sova liksom med han. Inte ha koll hela tiden.
Så vad hände sen då? Gick ni i olika skolor eller?
Ja, vi bodde ju... Jag bodde kvar där liksom på samma område ett år. Men sen träffade min fostermamma en ny man. Så att då skilde sig min fostermamma och fosterpappa. Då böt vi område men i samma stad. Och jag gick fortfarande kvar i samma klass som man säger. Så att vi träffades ju i skolan. Men då träffades vi inte på fritiden längre. Så att det blev lite förändring. Och det här var väl i 3:an. Jag har svårt med årtal men jag vet vilken klass jag har gått i. Liksom. Så det här var i 3:an. Vi blev ju placerade i 1:an. Så att några år då var vi liksom nära varandra på fritiden. Men det var ju fortfarande inte samma sak när man inte bor tillsammans.
Nej, såklart inte.
Och sen i den här andra området, där bodde vi inte så länge. Utan min fostermamma hade träffat en ny man. Så då flyttade vi några mil utanför den här stan då. Och då fick jag byta skola. Så när jag började 4:an så bytte jag skola.
Och då hade du egentligen ingen kontakt med honom längre?
Nej, då liksom träffades ju inte vi alls på det viset längre. Man hade ju inte mobiltelefoner som nu.
Det var ingen,
nej. Det var ingen som tänkte liksom att vi behövde ha kontakt. Det är jättekonstigt när man ser tillbaka nu.
Ja, alltså extremt.
Men jag tror man är bättre på det idag. Med att ta hand om liksom syskonrelationen. Men då var det inte, det fanns liksom inte.
Kommer du ihåg vad du tänkte då när du inte hade kontakt med honom längre? Eller hur du kände?
Att jag saknade honom, det är ju som ett tomrum. Jag tror att jag känner igen mig så väl i den här dikten som... Som du brukar hänvisa till, som Elin tyckte om. Att där du går, där går jag. Och det, så var det ju verkligen innan. Och jag var så beredd på att var som än hände så jag kommer gå med dig. Och helt plötsligt så gör livet så att man får inte följa med helt plötsligt. Utan att man kan styra det. Men jag står här och är beredd. Liksom. Jag följer. Jag gör vad som helst för dig. Och lite liknande situationer har det ju varit för er på något sätt. Att du är beredd. Jag går med dig var som helst, Elin. Och sen helt plötsligt får man inte följa.
Kunde du känna att du liksom svek honom på något sätt?
Ja, helt klart. Fortfarande kan jag känna det. Jag kan se ibland, för att vi träffades ju hos mamma på lov och sådär. Det var så vi liksom fick hålla i våra relation.
Om det, för att även om ni bodde i fosterhem så hade ni fortfarande kontakt med er mamma. Var
ja,
så?
Precis. Ja. Och vi var där på loven. Men jag åkte aldrig dit ensam. Utan jag kollade alltid med Daniel först. Liksom. Ska du till mamma nu på jullovet? Ja, jag åker de här dagarna.
Ja.
Ja, men då åker jag också dit. Men det var inte för att träffa mamma, för mig.
Nej, det var för att träffa Daniel.
För mig var det för att träffa Daniel.
Ja.
För det var det sättet som vi kunde träffas på.
Just det.
Vi kollade alltid av med varandra. Åkte dit. Men min mamma, hon var ju också väldigt egocentrisk som sagt. Och hon var inte så duktig på att vara mamma.
Nej.
Så att det där är ju lite konstigt när man tänker på det. Att först har socialtjänsten liksom fattat ett beslut att du har inte föräldraförmågor.
Nej.
Att ta hand om dina barn. Men sen är plötsligt ska man vara där en hel vecka. Ibland 2 veckor.
Ja.
Men någon som inte kan ta hand om barn, det är ganska länge.
Hur tädde det sig att hon inte kunde ta hand om er?
Ja, men alltså hon tänkte ju inte på... Och laga mat kanske. Hon lagade jättegod mat. Men det var inte så här helt säkert.
Att ibland blev det, ibland blev det inte.
Ja.
Ja.
Så, men det fanns ju smörgås. Så att, det var inte som att vi svalte ihjäl. Men det var ju inte kanske den här... Hon tog inte hand om oss ordentligt.
Nej.
Hon kunde åka på morgonen. Och vara borta. Och där, det var inga mobiltelefoner. Hon kunde inte få tag i henne.
Nej.
Kunde hon komma hem sent på kvällen. Och, ja, då hade vi ju varit själv hela dagen.
Ja.
Ofta kunde hon ju säga att ja, men nu ska vi, när ni kommer nu, då ska vi på Grönan. Så att ta med pengar och ta med fickpengar. Och vi ska ha så roligt och vi ska göra det och det. Men sen när vi kom dit så blev det ju aldrig någonting. Utan de pengarna tog ju hon.
Ja.
Så att jag vet att Daniels familj var mycket bättre på. De slutade ju skicka med pengar och till slut skickade de med ett kaffepaket. Eller...
Ja, just det. Ja. Medans, man förstod vart pengarna gick.
Ja, och mina slutade ju också till slut. För att det var ingen idé.
Nej.
Det blev liksom inget av det där.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Har du fått bli vuxen väldigt tidigt?
Mm. Mm. Ja, helt klart.
Mm.
Lita på mig själv väldigt, väldigt tidigt.
Mm. Har du känt dig ensam?
Ja.
Mm.
Ofta.
Mm.
Såklart. Och jag tror man blir mer ensam när man egentligen är två.
Mm.
På det sättet har jag haft tur som kanske flyttade tillsammans med Daniel när vi var små.
Mm.
Samtidigt som det har blivit mer ensamt sen.
Mm.
När det fattas så... Det blir sån stor tomhet.
Mm.
För innan, det var ju som att man sa inte Hanna utan att säga Daniel. Nej. Det var liksom nästan
Hanna
som ett, ja, det var som ett ord liksom.
Så var det under hela vår uppväxt, Ida och Elin. Man var liksom en enhet.
Ja.
Ja.
Och helt plötsligt är man inte det.
Nej.
Också så här konstigt, det största liksom känslan jag har från när jag var liten. Men inte att gud vad synd om mig eller vad ledsen jag är, utan det är mer så här konstigt.
Ja.
Rörigt och konstigt.
Ja, något som inte stämmer.
Ja.
Ja.
Och svårt att sätta fingret på liksom.
Hur fungerade du i skolan och i andra liksom, sociala sammanhang? Kompisar? Och...
Jättebra. Ja. Jag har aldrig haft något problem.
Du skötte liksom?
Ja. Och haft lätt för mig. Både jag och Daniel har haft jättelätt i skolan.
Ja.
Jättebra betyg. Jättemycket kompisar. Det var aldrig liksom något problem. Socialt. När jag tänker på hur jag var som liten var väldigt enkelt på att anpassa mig.
Mm.
Höll mig i boxen, höll mig till reglerna.
Mm. Gör du det fortfarande?
Ja, inte riktigt lika mycket.
Nej.
Men automatiskt så är det så. Det första som händer i mig det är att jag tjopprättar in mig.
Mm.
Men sen har jag liksom börjat lärt mig att tänka ett varv till. Så bara, men vänta lite. Stopp ett tag.
Vad vill Hanna?
Mm.
Mm.
Lite så.
Mm.
Och mer nu, ju äldre jag blir så vågar jag. Det är som att jag ibland pratar med om att man har två såna som sitter på varsin axel. Den ena säger snälla saker, den andra säger dumma saker.
Mm.
Jag brukar bara ha en som säger dumma saker.
Mm.
Men nu känns det som att den där börjar flytta på sig lite.
Oh.
Ja, så det är skönt.
Mm, det är ju du som ser till att den flyttar på sig. Det är ju så.
Ja.
Ja.
Jag är nästan 50. Så då är det väl på tiden.
Ja, det är på tiden. Vi skrev lite om... Du berättade om en händelse när ni lämnades ensamma.
Ja,
när ni var på umgänge,
ja.
Som det heter. Alltså det vill säga när ni var för att liksom umgås med er mamma då. Mm.
Precis, jo. Det var en annan familjemedlem där då.
Mm.
Också, som vi skulle
kände
umgås
ni?
Med. Nej, aldrig träffat den personen innan. Och då blev det ju så att mamma, hon for på morgonen. Hon skulle på något tältmöte någonstans. Jag vet inte ens vart.
Jobbade hon?
Nej. Nej, hon har aldrig jobbat. Aldrig kunnat sköta ett jobb.
Nej.
Ingen koll på ekonomi. Alltså hon fixar inte sådana saker.
Nej.
Men hon, jag ser liksom hur hon sätter på sig sin gitarr för att hon sjöng och spelade.
Mm.
Så att hon sätter gitarren på ryggen och så åker hon på morgon. Så vi var ju själva där.
Mm. Kommer du ihåg hur gammal du var?
Ja, kanske 10-11 tror jag.
Mm.
Men jag är inte helt säker. Men vi är i alla fall där och vi sitter vid en dator. Det hette Då var det ju en så här, kommer då 64 tror jag. Och sen,
ja, min man är född 74, så han har ju berättat allt
sådana där saker. Och brorsan har alltid varit jätte intresserad av datorer och programmering. Och, ja, han jobbar som det nu.
Mm.
Men redan då tyckte han att sånt var jättespännande.
Mm.
Jag inte lika mycket, men vi satt i alla fall där och tittade. Och, den här andra personen, han hade en peruk på andra sidan. Vi satt på ena sidan och på andra sidan bordet så låg det en peruk som var röd med svarta snuttar längst ut, om man säger. Det var som en punkperuk.
Ja, just det.
Knallröd och så svarta piggar liksom.
Ja.
Och så satt han på sig den där. Och då började jag skratta åt honom och sa att fan vad ful du blev.
Mm.
För att det såg jag jättekul. Jag tror han gjorde någon ful min liksom.
Ja.
Ja. Och sen nästa grej jag kommer ihåg, då hänger jag liksom mot väggen. Och mina fötter, jag kommer ihåg, det var så konstigt. Igen, kommer inte ihåg att jag var rädd, utan mer så här jättekonstigt. För mina fötter nådde liksom inte ner till golvet. Utan när jag tittar ner så hänger de och dinglar mot väggen. Och sen kommer jag inte ihåg liksom hur jag kom därifrån. Jag kommer bara se liksom hans arga ögon och jag känner liksom att han håller mig. Liksom, han har ju händerna runt min hals mot väggen. Och hur jag hänger där och inte når ner. Och sen vet jag inte, Daniel måste ju ha fått bort han på något vis.
Mm.
Och jag tror att vi ringde liksom så att någon hämtade oss. För mamma var ju inte där.
Nej.
Men jag, det där är jätteluddigt. Så att mer minnen än så där har jag inte från det där.
Mm.
Och sen efteråt att jag hade ju som jätteblåmärke hela halsen.
Mm.
Med svart och gult och lila och alla möjliga fina färger.
Off.
Och det är ju lite skumt. Alltså där kan jag ju tänka att jag förstår inte hur vi kunde vara själv med den här personen.
Nej.
Som ingen kände.
Nej.
Varför? För det, vi fortsatte ju bara ha umgänge på precis samma vis än. Det blev ingen ändring. Eller, jag kommer inte ihåg att det var någon som sa någonting om det där.
Var det någon som någon gång i er omgivning frågade hur ni hade det?
Nej, inte vad jag kan komma ihåg.
Nej.
För att vi var ju liksom fullt fungerande.
Mm.
Funka i skolan, vi var ju... Det syntes ju ingenting.
Nej.
Det var ingen uppenbar... inget uppenbart konstigt liksom.
Vad hade du önskat att omgivningen gjorde?
Ja, det första var väl att vi skulle få växa upp tillsammans.
Mm.
Och det är ingen som kan förklara det då. Varför de delar på oss. Men det enda jag liksom kan tänka det är att det skulle vara en kort placering. Mm. Men sen blev det ju inte det.
Nej.
Men det kan jag önska att någon hade ändrat på. Att vi borde ha bott tillsammans.
Hur länge var ni isär?
Sen var det ju så. Från den dagen vi var sju. Vi blev aldrig ihop igen. Inte på sig.
Nej.
Sen vi flyttade aldrig ihop igen. Sen blev vi ju vuxna liksom. Flyttade hemifrån.
Och då tog ni upp kontakten igen eller?
Ja, vi hade ju kontakt hela tiden.
Ja, när ni träffades hemma hos mamma.
Och sen var det ju några år från att jag var 15 ungefär.
Ja.
Då höll man ju på att fundera ganska mycket på vem man var och varför saker och ting var som de var. Då vet jag att jag skulle till mamma och hon skulle berätta vem som var våran pappa.
Mm.
Hon hade ju liksom några historier under våran uppväxt. Den som hon sa hela tiden, det var att han var sjöman. Att han... Alltså nu är det ju jättekonstigt att man ens trodde på det där. Men han var sjöman och seglade runt på de sju haven ungefär.
Ja.
Och om han stannade någonstans längre än 3 månader, då skulle någon skicka signaler till min mamma. Och då skulle hon tala om för oss vart han var någonstans.
Åh, herregud.
Ja, eller hur? Så att det trodde jag ju största delen av min barndom. Men sen där när jag kom upp i tonåren, då började hon hitta på liksom andra historier.
Mm.
Så helt plötsligt, till exempel, så sa hon att han hade blivit våldtagen. Så ett tag då trodde vi att vi var liksom frukten av en våldtäkt. Och sen helt plötsligt så sa hon att nej. Då skrattade hon liksom och sa att det där de bara hittar på. Och då blev jag blev ju sällan arg när jag var liten. Väldigt sällan. Men då blev jag arg. Jag sa att så där gör man inte. Man ljuger. Det finns saker man inte ljuger om. Och man ljuger inte om en sån sak.
Oh, herregud.
Och då tyckte hon att jag var lite avig. Så då var jag lite avig i några år. Och då träffade jag ju inte mamma. Jag åkte inte dit på umgänge. Jag ville inte vara jag ville inte vara i hennes närhet.
Nej.
Men då tappade jag också kontakten med Daniel. För då var ju så vi träffades.
Ja.
Så att där några år hade vi liksom inte så mycket kontakt.
Mm.
Men sen när vi blev vuxna. och då flyttar hemifrån och man liksom har sitt eget liv.
Mm.
Då träffades vi igen, då firar vi jul ihop och sen har vi liksom hängt ihop. Nu hänger vi ihop igen, fast han har ju på ett vuxet sätt.
Mm.
Ja.
Mm.
Så.
Har ni pratat om eran uppväxt?
Ja, fast inte så mycket som man kanske tror.
Nej.
Och även när vi försöker liksom prata om det, så jag har min historia och han har sin. Och det är inte samma sak.
Nej.
Fast vi var på samma ställe, samma dag, samma tillfälle.
Mm.
Så är min berättelse helt annorlunda.
Mm.
Så att det är svårt att hitta bekräftelse hos varandra på det viset. Mm. Jag vet att jag kunde komma ihåg någon gång när jag... Det var jag som skulle skydda han, till exempel. Mm. Och sen vet jag att jag... Jag känner liksom att vi har gömt oss under trappen.
Mm.
Men det är ju en sån här öppen trapp. Så det är ju inget, det går inte att gömma sig där. Jag vet inte hur jag tänkte. Hade vi kunnat hitta något bättre gömställe. Men vi sitter under trappen. Han är innanför, liksom bakom mig, inne i hörnet. Och sen ser jag liksom hur någon kommer emot oss. Jag ser ingen, varken ansikt eller kroppsform eller någonting. Men någon kommer emot oss. Och så vet jag att liksom puttar in han i hörnet och att jag går fram. Men det där kommer ju inte han ihåg. Nej. Jag vet inte vad det var. Det är ingen som kan förklara. Ja, nej, det är ingen som kan förklara det där.
Nej.
Jag har ingen aning. Men jag vet liksom när jag sitter där och tittar. För på ena sidan var det ju helt öppet. Mm. Och på andra sidan, trappen var ju helt öppen.
Mm.
Och tittar man liksom på väggen liksom där vi satt och gömde oss. Så var det bara spjärlor med mellanrum emellan.
Mm.
Så tittade jag ut där, då såg jag som en stor Jesus på väggen. Så jag har liksom alltid känt att fan det där jag hittar säkert på. Gud vad konstigt, det kan inte vara en stor Jesus på väggen. Men sen pratade jag med en kvinna som hyrde ett rum av min mamma.
Mm.
När jag var liten. Och henne kommer jag ihåg väldigt, väldigt starkt. Mm. Jag tror hon var jätteviktig för mig.
Mm.
Och hon sa att jo, men vet du att ni hade en stor Jesus på väggen.
Mm.
Rätt vad det var en dag, då fick min mamma för sig att de här tapeterna var fula. Så har hon plockat fram färg och målat upp en Jesus på tapeten. Så då kändes det som att men då måste jag komma ihåg det.
Ja.
Men liksom riktigt vad det handlar om har jag ingen aning.
Nej, men det var en otrygg situation,
ja,
i alla fall.
Ja, precis.
Kan du känna, och du får ursäkta mig för den här frågan nu, men kan du känna någon skam över din uppväxt?
Nej, inte över min uppväxt, men jag kan känna att jag alltid har blivit liksom dömd utifrån att vara fosterbarn.
Mm.
Mer det, att det har varit jobbigt.
Mm.
Jag har inte skämts för det. Jag har mer blivit irriterad på att ja, men jag har inte bestämt det.
Nej.
Jag har inte valt att vara ett fosterbarn. Jag har
jag
inte
tänker
gjort
att du
någonting.
Har kunnat göra den analysen själv. Alltså för jag tänker annars att det måste vara lätt hänt att man tänker att det kanske är någonting man skäms över för att man inte är som alla andra.
Ja. Nej, jag har aldrig känt skam på det
Vad
sättet.
Fint.
Men jag har känt mig dömd väldigt ofta.
Mm.
Och jag kan till och med komma ihåg någon gång på gymnasiet som en så här väldigt starkt minne. För då hade vi någon föreläsning om alkoholism.
Mm.
Och om alkoholister. Och då vet jag att den här personen som höll föreläsningen visar liksom att alkoholister får 4 sorters barn. Nu kommer inte jag ihåg dem helt. Men liksom, den första gruppen, det var de som blev alkoholister själva.
Mm.
Ja, men andra gruppen, de gifte sig med en alkoholist. Tredje gruppen, du vet, fjärde gruppen.
Mm.
Ja, det var ingen av dem där det gick bra för. Jag kommer liksom ihåg den känslan. Bara, jaha. Nej. Här går jag naturvetenskaplig. Men det är nog ingen idé det här. Hade liksom... Det var så sjukt.
Ja, det...
Det kändes liksom så sjukt. Jag tror liksom det som har räddat kanske mig och brorsan. Det, vi har haft något driv. Jag kan inte förklara det. Men fokus framåt liksom.
Mm.
Båda vi har liksom lyckats skapa oss.
Ja, för vad gör ni båda två idag? Hur ser era liv ut?
Ja, Daniel, han driver eget företag. Och har en jättefin familj.
Mm.
Han har till och med konsultat liksom utomlands. När jag försöker fråga honom vad han gör. Alltså det är lite som den här masfilmer. Han jobbar med data. Men han säger så här, ja men Hanna, tänk så här. När du går på ett tåg och dörren öppnas.
Ja.
Ja, det är jag.
Ah.
Ja, så sätter du dig där inne och så ska du göra så här. Det är jag. Så han jobbar med mjukvara på tåg.
Ah, okay.
Ja.
Ah.
Men han jobbar med data.
Ah.
Programmerar och grejer. Han är så himla duktig.
Ah.
Han har byggt ett helt nytt hus.
Mm.
Med dubbelgarage. Häftigt.
Ah.
Jag jobbar som ekonom.
Ja.
Jag har utbildat både vi har gått högskola.
Mm. Var det självklart?
Nej.
Nej.
Nej, nej, nej. Alltså när jag gick naturvetenskaplig, då jag ville bli läkare.
Aha.
Jag hade bra betyg och jag hade kunnat bli det.
Ja.
Men det var många runt mig som sa att nej, det är ingen idé. Du klarar inte det. Det är bättre att du jobbar på hotell. Om du jobbar på hotell och städar, då kommer du alltid ha jobb. Så att när jag tog studenten från naturvetenskaplig, då började jag jobba som hotellstäderska. Och sen jobbade jag inom hotellbranschen i kanske, jag vet inte, 9-10 år i alla fall.
Vet du Anna, nu vill jag, alltså, och det här är verkligen inget förminskande av alla de som jobbar på de här jobben. För det är fantastiska jobb och folk sliter och kämpar hårt. Men jag kan bli så otroligt förbannad på vuxenvärlden.
Ja, jag med.
Alltså, jag med. Fy fan.
Men den där ilskan som du beskriver, den hände inte mig förrän jag fick egna barn. Och när mina barn kommer upp i de här åldrarna. För det är då jag liksom varje gång, ja men när mina barn var 7. Jag var 7 år när min mamma låste dörren på morgonen. 7 år, så här liten var jag. Gud vad sjukt.
Mm.
Då händer det liksom någonting i mig. Eller när jag fick, liksom, det var inte självklart för mig att skaffa barn. Så när, liksom,
nej,
jag tänkte
inte,
skaffa barn. Jag vill inte föra mina gener vidare. Jag vill inte göra liksom, illa ett barn på det viset som vi hade liksom.
Men trodde du att,
för
jag har nämligen bekant alla andra vänner liksom, runt omkring mig som har också vuxit upp på liknande sätt. Och alla har sagt exakt samma sak.
Ja.
Och de har ändå alla varit helt otroliga personer.
Mm.
Som jag själv har tänkt att du är en sån person som måste föra barn till livet. För att du liksom bär på så mycket godhet och liksom insikter som gör att du kommer få helt fantastiska barn. Men berätta mer om den känslan.
Jag hade nästan bestämt att inte skaffa barn. Jag var nästan helt säker på det.
Mm.
Att jag inte skulle göra det. Men jag ville jättegärna ha familj. Det var liksom mitt fokus när jag blev vuxen, om man säger.
Mm.
Min brorsa, han ville mer skapa karriär, tjäna sina egna pengar. Jag ville ha familj och äga mitt hus.
Mm.
Det var jätteviktigt för mig. Jag ska äga mitt hem. Punkt.
För här ska jag kunna stanna.
Så här ska ingen flytta på mig.
Mm.
Men... Och jag var ganska säker på att inte skaffa barn. Men jag ville liksom så gärna ha barn. Och jag träffade min man väldigt tidigt. Så vi har hållit ihop ända sedan efter studenten.
Åh, fint.
Jättefint. Jag hade tur.
Han hade tur.
Han hade också tur. Jag vet inte om man säger det om du frågar honom. Tada! Där blev det. Nej, jag bara skojar.
Det hoppas jag att han säger.
Vi hade tur som hittade varandra.
Ja,
ja, för vi passar liksom så himla bra ihop fortfarande.
Ja, ja.
Så det är jättekul. Till slut bestämde vi oss i alla fall att vi skulle skaffa barn och så blev jag gravid. Och jag kan liksom fortfarande komma. Jag var så rädd att jag inte skulle kunna känna någonting när man aldrig har fått den här villkorslösa kärleken.
Mm.
Jag hade aldrig fått det. Inte av min mamma, inte av någon.
Nej.
Så jag var inte säker på liksom hur man har läst hur det skulle kännas.
Mm.
Och så var det bara 1000 gånger starkare. Alltså jag bara kommer ihåg liksom när det var så en tuff förlossning. Och när han kom ut och det liksom blir så en riktig käftsmäll av kärlek.
Oh.
Tänkte, men det blir också en sorg i att ja, men hur kunde min mamma få barn efter barn?
Oh.
Alltså när man har det lilla knytet i famnen och bara ingen kommer få göra dig illa.
Nej.
Kommer jag allt.
Oh. Jag ställer mig framför bussen.
Ja.
Oh.
Det skulle jag lätt göra.
Mm.
Jag skulle göra vad som helst.
Mm.
Jag går där du går.
Mm.
Liksom.
Mm.
Absolut. Och så bara tänker man att hon fick först ett barn, lämna bort. Hon fick ett barn till, lämna bort.
Ja.
Fick ett barn till, lämna bort. Hur är man funtad?
Nej.
Då är liksom
man ju inte frisk.
Nej, och det var kanske först då jag riktigt började förstå det. Att hon är nog inte riktigt frisk.
Nej.
Man var ju så ung själv också.
Ja.
Så, nej, och jag är så glad att han finns idag. Vi har en dotter också.
Oh.
Det bästa som har hänt.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Har du berättat mycket för dem om din uppväxt?
Ja, alltså min son är ju 20 nu.
Mm.
Så att mer och mer vet ju han om.
Mm.
Det, jag har berättat lite grann i olika stadier av deras liv.
Mm. Hur har de reagerat?
Alltså min dotter, hon är väldigt känslig. Så hon brukar nästan bli ledsen. Åh, mamma.
Mm.
Liksom. Hon tycker synd om mig.
Mm. Hur känns det för dig?
Nej, men det vill jag inte att hon ska behöva känna. Men hon är så fin. Hon har så nära till sina känslor.
Mm.
Och det älskar jag. Att hon vågar visa det. Att hon kan vara ledsen.
Mm.
Att vi kan prata om både hur det var för mig och hur det var för henne.
Mm.
När hon var liten. Och ja, min son, han är så klok. Han är så otroligt klok. Så jag tror att han kommer säkert... Han kommer bli något stort, det vet jag.
Ja.
Ja. Men jag tror att han kommer kanske... göra någon, han har ju sin resa.
Mm.
För att när vi blev vuxna så har vi också varit familjehem, tagit emot barn.
Jag berättar om det, Anna. Hur kom ni fram till det då?
Ja, hur gjorde vi det? Jag halkar runt på bananskal på något sätt. Och så blir det så himla bra. Så det var inte meningen, alltså det var inget så här jättegenomtänkt. Men mina fosterföräldrar fortsatte ju ta emot barn.
Ja.
Efter att vi blev vuxna, om man säger. Och sen var det en gång... När jag var dit och hade de tagit emot en tjej som var typ 11.
Mm.
Och jag ser henne liksom framför mig.
Mm.
Hon står vid spisen med ryggen mot mig när jag kommer in i köket. Första gången, jag har aldrig sett henne innan. Och så vänder hon sig om. Och så har hon klippt sin egen lugg. Hon var typ 1,5 meter lång, jättespäd. Och så har hon klippt sin lugg så att den är, du vet, så här lite stubb.
Ja.
Den var typ 2 centimeter kort kanske. Och hennes blick ser ut som att, kommer du hit och lappar jag till dig? Och så jäkla rolig. Och jag vet inte, det hände liksom någonting i mig då, så jag smälte ju. Sen den dagen har jag bara tokälskat henne. Så jäkla frän.
Ja, men gud, så fin.
Ja, så att hon bodde hos mina fosterföräldrar. Sen fick vi frågan om vi kunde vara kontaktfamilj till henne.
Ja, och vad är det för de som inte vet?
Ja, det är som, man, som en sorts avlastning.
Mm.
Så att en helg i månaden var hon hos oss.
Mm.
Och det var så himla roligt. Det var vi i flera år. Och sen,
ni hittade varandra?
Ja. Alltså det var ju full fart.
Ja.
Det här var ju innan våran son.
Ah.
Då var hon hos oss på helgerna. Det var jätteroligt. Och sen hände det grejer så att hon kunde inte bo kvar hos mina fosterföräldrar.
Mm.
Och då pratade vi om det och så bestämde vi att nej, men vi provar.
Mm.
För att om hon skulle flytta till oss, då bodde vi i samma kommun. Hon kunde gå kvar i samma skola, hon kunde ha kvar samma kompisar. Så att vi tänkte att nej, men vi kör.
Mm.
Vi testar.
Mm.
Så vi var väl 25 och 26 liksom, när vi blev med en 15-åring.
Gud, så modigt.
Ja, det var jättekul att gå på föräldramöten.
Oh,
det var jättekul att inte säga vilken något heller. Apropå fördomar.
Ja.
Folk vågar inte liksom fråga.
Nej. Nej, precis. Det är så typiskt svensk. Ja. Det är ingen som frågar.
Nej, de bara glo.
Ja, exakt.
Ja,
just det där. Ja, men gud. Men var din man liksom hela tiden med på att så här, ja, men nu kör vi på det här?
Ja, det var jätteviktigt för mig.
Ja.
Att det får inte vara liksom att jag vill göra det.
Nej.
Men han var ju lika kär i henne.
Ja.
Så att det var ju liksom ingenting, det var ingenting konstigt på något sätt.
Nej.
Utan vi provade, men tyvärr så funkar det inte.
Nej.
Hon hamnade liksom i helt fel kompisgäng.
Mm.
Hon hamnade med droger. Och, ja, det blev så att hon kunde inte bo kvar.
Mm.
Så att hon bodde hos oss ett år ungefär. Mm. Ja, min son föddes under den här tiden.
Mm.
Så att ja, jag har liksom en bild på när hon är uppe på BB. Och min son liksom tar tag i hennes hand. Och jag kan höra henne fortfarande hur hon bara, kolla, men gud, kolla. Kolla, han håller mig i handen. Hur kan han göra det? Vet han att jag har en stora syster? Ja, det är klart han vet. Ja, jättehäftigt.
Har du någon kontakt med henne fortfarande?
Nej, hon är faktiskt död.
Hon är död?
Ja, hon levde ett år ungefär efter att de flyttade. Hon dog hon var typ 16. Oh. På ett väldigt, väldigt hemskt och brutalt sätt. Så det var ju fruktansvärt för oss. Det kändes ju där igen som att jag svek henne. Vi skulle ha kämpat, vi skulle ha fått mer stöd, hon skulle ha stannat. Men det är lätt att vara efterklok.
Mm.
Så att det var ett stort trauma. Absolut.
Mm.
Men nu är det länge sedan. Det är snart 20 år sedan.
Mm.
Det är helt sjukt.
Mm.
Jag kan känna, liksom, jag ser hennes kompisar ibland. Och så tänker jag, men gud, tänk så där. De har 3 barn. Mm. Ja, tänk, undrar hur hon hade varit.
Mm.
Vad hade hon fått för liv? Men ja, så tyvärr. Men vi hade kontakt medan hon levde i alla fall. Mm. När man är familjehem och så när de liksom flyttar ut de här barnen, då blir det ju sekretess direkt. Mm. Så att vi hade inte rätt att få veta någonting.
Nej.
Vi visste ingenting om liksom vart hon hamnade.
Nej.
Hon var på olika HVB-hem. Men vi fick inte veta när hon flyttade.
Vad det är för någonting.
Ja, det är ju som boende med personal.
Mm.
Där finns det ju stöd dygnet runt, om man säger.
Mm.
Mm. Om man tänker begravningen. Ja, men vi hade ingenting liksom. Vi hade ingenting med henne att göra rent juridiskt, eller förstår
nej,
du?
Nej.
Vi satt längst bak i kyrkan. Vi kunde inte sitta framme.
Var hennes föräldrar där?
Ja.
Mm.
Så det var så bizarrt på något sätt.
Mm.
Den lilla skruttan. 1,5 meter. Så fick vi inte liksom säga adjö ordentligt. Inte på som jag skulle vilja i alla fall.
Kom liksom dödsfallet väldigt plötsligt?
Ja. Mm.
Du sitter ju här framför mig och känns ju som en sån så här sprudlande och ljus person.
Mm. Jag har bestämt mig för det.
Ja.
Jag har bestämt att det är så jag vill leva mitt liv.
Mm.
Jag skulle kunna såklart grotta ner mig i allt som har varit.
Mm.
Det är ganska lätt. På vissa dagar naturligtvis. Då är jag där i mörkret.
Mm. Och vad känner du då? Ilska eller?
Ja, nej, inte så mycket ilska. Mer sorgsenhet.
Mm.
Kanske mer ilska när jag var lite yngre.
Mm.
Eller att det var orättvist.
Mm.
Nu kan jag bara tycka att fy fan. Varför ska man behöva liksom slita så?
Mm.
Men jag liksom kan komma ihåg väldigt tidigt att jag varje kväll, det gör jag fortfarande. Så har liksom tänkt på dagen. Hur blev den här dagen? Så gör jag jämt på kvällarna.
Mm.
Så funderar jag igenom dagen. Har jag liksom varit den jag vill vara?
Mm.
Har jag gjort det jag vill? Ja, jag är ganska nöjd. Ja, det var en bra dag. Mm. Ja, men så okej. Okay. Ja. Och har det inte känt så? Nej, men så himla tur att imorgon är en ny dag.
Ja,
jag kan börja om liksom.
Ja.
Vad härligt.
Ja.
Få en ny dag imorgon. Så då kör vi likadant. Så där vet jag att jag har gjort allt sedan jag var liten. Sedan jag var barn.
Mm.
Har tänkt så. För att jag kände ofta att mamma gjorde så knasiga, elaka, fula saker. Hon var liksom en ful människa på insidan. Och låtsades vara fin och så jag såg det fula.
Mm.
Så jag visste liksom att jag ska, så där vill jag inte vara.
Hur? Älskade du henne?
Jag vet inte.
Nej.
Inte helt självklart. Jag älskar kanske vissa delar av henne.
Mm.
Hon var inte helt ond på något sätt. Hon var bara väldigt självisk och hon var inte snäll mot mig.
Nej.
Och så jag har liksom ingen
närhet. Behandlade hon er olika, dig och Daniel?
Ja, jag tycker det.
Mm.
Det betyder inte att hon var bra med Daniel.
Nej.
Men hon behandlade honom på ett annat sätt.
Mm.
För mig så valde hon liksom bort mig eftersom vi var alltid två.
Mm.
Vi var ju, hade ju liksom alla våra stora dagar samtidigt.
Mm.
Vi fyller år på samma dag.
Mm.
Alltså jag kom ju till min fosterfamilj när jag var 7 år. Min mamma har aldrig varit dit. Hon har aldrig sett mitt rum där. Hon har aldrig varit hem till dem.
Mm.
Aldrig varit dit. Så om det är hennes fel. Eller vems fel det är spelar ingen roll. Men hon har aldrig varit dit. Hade mitt barn bort någonstans. så hade jag varit där. Mm. Det spelar ingen roll.
Mm.
Om det var det hade varit någonstans. Mm. Jag vet ju det. Mm. Hade vi suttit där så fort jag hade fått.
Mm.
På vilket sätt som helst.
Mm.
Men hon gjorde inte det. Skolavslutningar. Vi hade det samtidigt jämt.
Mm.
Alla såna här dagar liksom.
Men då var, du, din känsla var att hon var inte där för dig. Utan ja. Hon var i så fall där för Daniel.
Så jag tror inte att vi... Hon kanske älskade mig på sitt vis. Men nej,
du kände inte
nej,
det?
Nej, inte den där starka kärleken. Nej. Inte som jag känner med mina barn. Så har jag aldrig känt med min mamma.
Känner du dig älskad idag?
Ja.
Mm.
Ja.
Mm.
Både av mig själv och min familj.
Mm.
Så det är fint.
Det är så fint. Du pratade om din mamma i dåtid.
Mm-hmm.
Hon lever inte längre.
Nej.
Nej.
Precis. Nej, hon dog... Ja, nu är det några år sedan.
Mm.
Men jag var faktiskt till henne på slutet.
Mm.
Alltså de sista åren var inte så bra. Vi hade ingen nära relation.
Nej.
Hon var ganska... hon sa fula rasistiska saker om min brors fru.
Mm.
Och det gjorde att jag valde att... Nej.
Mm.
Jag vill inte vara nära det där.
Mm.
Då tog det liksom helt stopp i mig.
Mm.
Innan har jag som kanske tagit avstånd ett tag. Och sen har vi närmat oss lite. Och, så,
och när ni har närmat ja. Er, varför har ni gjort det igen då? Jag tänker att bara sitta här och lyssna så känns det ju som att det finns så många skäl till att inte behöva ha kontakt. Samtidigt som jag förstår att så här, men det är familj. Och att man vill det på något sätt.
Ja, men det tar nästan mer energi. Och ha en helt bruten kontakt.
Mm.
Det tar mer kraft av mig.
Mm.
Och
för du måste liksom upprätthålla någon typ av ilska då för att inte...
Ja. Så att, och ha henne på ett armlängds avstånd, höll jag på att säga.
Mm.
På mitt sätt, på det sättet som jag känner är okej. Det är det som liksom tar minst energi av mig.
Jag förstår det, ja.
Så därför har det liksom blivit att det här är det som funkar bäst.
Mm.
Jag vill inte ge henne mer makt liksom, över mitt liv. Hon får inte ta mer kraft av mig. Det räcker. Och det var mitt sätt att känna att jag hade lite koll. Lite kontroll.
Kan ni prata om det som hände under uppväxten? Har du fått berätta för henne?
Nej. Ja, jag har försökt några gånger. Ja. Med liksom vissa specifika grejer som jag vet har hänt. Kanske när det bara var jag och hon till och med. Och hon bara förnekar ju allt. Hon har aldrig erkänt någonting. Hon tycker inte att hon har gjort något fel. Och till slut ger man liksom upp det där. Jag kan inte tvinga någon annan till att säga det jag vill höra.
Så vad är hennes bild av?
Nej, men hennes bild är ju att hon har inte gjort något fel. Hon skulle ju in på behandlingshem. Och sen och då lämnade hon ju bort oss frivilligt. Så hon tycker liksom inte att hon har gjort något fel.
Jag tänker mig bara att ni bodde ju som sagt hos fosterfamiljer alla fem.
Ja.
Barnen,
ja.
Men det nej, var ingen... Nej. Det,
det
var det tyckte fel. Hon var som...
Det ja,
var
det
som
går det liksom inte. Nej. Ja. Nej.
Nej.
Det är jättekonstigt.
Ja.
Och som jag säger, ja, men, kan jag komma ihåg liksom vissa grejer, saker hon har sagt, saker hon har gjort. Ja, men den här gången, när du sa så här.
Mm.
Nej, men det har jag inte gjort. Ja, men jag vet ju vad du sa. Du vet ju vad du och jag var ju där.
Mm.
Du kan inte sitta här med mig nu. När det bara är du och jag i det här rummet och säga att det inte har hänt.
Mm.
För vi var ju där. Du och jag var där. Men ändå så har hon liksom, hon vägrar erkänna det. Så det har inte gått att få något sånt samtal. Inga avslut, inget liksom komma vidare, prat. Det går inte.
Nej, det går inte. Nej.
Utan det har fått vara som det är. Jag har min uppfattning. Hon har sin. Och så har hon liksom bara fått acceptera det. Vi kommer inte kunna reda ut det. Vi kommer inte komma vidare på det sättet.
Nej.
När jag kom på det är ju så sjukt. Att jag kan ju faktiskt bestämma. Det spelar ingen roll hur det har varit.
Nej.
Eller vilka jag har runt mig. Eller vilka jag har släkt med. Eller vad jag har för gener. Jag kan faktiskt bestämma hur jag vill leva mitt liv.
Mm.
Vem jag vill vara. Det går jättebra.
Och vem vill du vara, Hanna? Hur vill du leva ditt liv?
Alltså, jag vill vara mig själv. Jag vill leva mitt liv i snällhet.
Ja.
Snällhet, ödmjukhet och respekt. Jag tycker att vad jag än gör, privat eller på jobbet, försöker jag ha de liksom ledorden med mig. Tänk om vi kunde vara mer snäll överlag.
Ja, gud vad jag delar alltså, den åsikten.
Ja, men eller hur? Ja. Vad härligt det skulle vara. Tänk ett varv till liksom, när det händer något.
Be om ursäkt när det blir fel.
Precis. Mm. Hur svårt ska det vara?
Nej, det är egentligen inte så svårt.
Det är inte det.
Det har varit både jobbigt och svårt, men också otroligt fint och hedrande att få lyssna på det här, Hanna. Och jag tror att det är viktigt att du vågar berätta och dela med dig. För det finns ju väldigt många fler där ute som lever med samma typ av vardag. Och jag tänker också, för mig som absolut inte har varit i närheten av det här, att också få förstå det. Nu fungerade ju ni så himla väl i skolan. Men det blir också en sån här sak som jag tänker på när jag frågade dig. Ja, men såg omgivningen någonting? För jag kan ibland, alltså rent statistiskt så finns det ju många barn som far illa, som inte mår bra, som hade behövt någon som sträckte ut handen. Och jag har undrat kring det många gånger, att säga, men hur gör jag det som utomstående? Alltså hur kan jag upptäcka de barnen? Hur kan jag på något sätt inkludera eller få någonting att kännas lite lättare?
Jag tror man ska lita på sin magkänsla.
Mm.
För oftast känner man i magen. Alltså om din dotter kanske har någon kompis eller du vet, de kanske beter sig på ett lite udda sätt. Alltså, vi gjorde det. Jag hade ingen som kunde liksom uppfostra mig så.
Nej.
Jag kände mig ofta fel. Jag visste inte hur man skulle. Alltså, än idag kan jag känna mig som Pippi Långstrump när jag ska på kalas. Typ. Ja, men du vet,
ja.
Hur fan ska jag göra det här nu då?
Ja.
Jag vet inte, det är ingen som har lärt mig.
Nej.
Hur ska jag göra. Så det jag kan liksom, om jag skulle ge något råd så här, ja, men tänk ett varv till på de här barnen som kanske är udda, som beter sig som man inte ska. Det är de som för mig, de tar mitt hjärta direkt.
Mm.
När jag ser sådana ungar så vet jag att här, oavsett hur de har det hemma, men när man ser att de sticker ut lite.
Mm.
Jag tycker det är härligt.
Mm.
Och där försöker jag alltid tänka. Har det varit någon händelse i skolan? Jag har ju varit familjehem till barn som kanske har det jättetufft.
Mm.
Och det är egentligen inte så konstigt. Om man bara, det är när man sätter in sig själv tycker jag att man kan fatta det lite bättre. Ja, men om man tänker liksom att du skulle i lördags när du skulle gå till cirkus och hålla den här fantastiska föreställningen. Om du innan liksom visste att ja, men när jag kommer hem nu så vet jag inte om alla är kvar.
Nej.
Jag vet inte om mina barn ligger i sina sängar där de ska eller om de ligger i någon annan säng.
Mm.
Min man kanske inte är där. Mm. Han kanske har en annan fru helt plötsligt när du kommer hem.
Mm.
Och så ska du ändå gå dit och prestera det där.
Ja, men
det är ungefär så det blir om man tänker man ska gå till skolan på morgon. Mm. Jag vet inte, ska bo jag kvar när jag kommer tillbaka? Är mina syskon som jag hade på morgonen, är de kvar där när jag kommer tillbaka? Jag vet inte. Har någon packat ihop mina grejer och säger att nu ska du vidare? Man vet inte.
Nej.
Så det är inte så konstigt att det kanske är ofta liksom kämpigt i skolan till
exempel.
Nej,
men herregud, ja. Det är ju så här, det är ju ett under att man klarar det.
Ja. Det är ju det.
Att man får ihop det när allting bara flyter.
Ja.
Att leva konstant i den där ovissheten. Ja. Alltså jag kan bara dra den parallellen lite kring hur det har varit att leva liksom med dödlig sjukdom i familjen. Ja. Alltså det är lite samma.
Exakt.
Vi kan inte jämföra det så du var ett barn. Men att det här att man inte vet.
Ja.
Alltså det är liksom att saker och ting bara flyter. Och det är väldigt svårt att så här förhålla sig till det.
Ja. Och man kan tänka det varvet. Att här har vi ett barn som kanske är utagerande eller beter sig, säger konstiga saker. Eller, ja. Men om det kan ju finnas en sån här verklighet för det här barnet. Mm. Man tänker det varvet och kanske, ja, men, kanske ska följa med hem idag och leka.
Mm.
Kanske kan styra upp det här så att det blir en bra stund. Släpp in de här barnen.
Mm.
Våga släppa in dem.
Mm.
Våga. Man behöver inte, det handlar inte om kanske göra en orosanmälan direkt.
Nej.
Utan det kanske handlar om att bara släppa in.
Mm, inkludera.
Snällhet.
Mm.
Ödmjukhet inför vad de kanske faktiskt går igenom.
Ja, Hanna, jag kände att jag skulle prata hur länge som helst med dig. Det var så fint att ha dig här. Och jag tycker att du är så modig.
Jag med.
Mm. Du är verkligen det. Ja. Sug åt dig. Och ja, det finns så mycket jag tar med mig från det här samtalet nu. Men framförallt liksom dina glittrande ögon och ditt kluckande skratt. Att det får finnas så mycket liv. Trots att det har funnits ganska mycket jobbiga saker i ditt liv.
Mm.
Mm. Och det inspirerar.
Tack.
Mm. Och tusen tack för att du kom hit, Hanna. Och stort lycka till med livet i fortsättningen.
Tack så mycket. Ja. Tack.
Och hörni, tack alla ni som har lyssnat den här veckan. Jag hoppas att ni också verkligen har tagit Hanna till era hjärtan precis som jag har gjort. Ha en jättefin vecka och ta hand om er och gå ut och vara lite mer snälla.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.